Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily
och mig Alexandra.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
Idag har vi en gäst med oss här som heter Sofia. Och vi har bjudit in dig till ett avsnitt där du ska få dela med dig av din dotter Vida. Som föddes tillsammans med sin tvillingsyster Lycka. Men som dog när hon nästan var precis en månad. Mm. Känns det okej att vi lämnar över ordet till dig så du får börja berätta?
Absolut. Det går så bra så.
Tack.
Jag tänker att jag ska börja redan från allra första start. Och det börjar redan hösten 2022. Då vi gör en IVF-behandling för att vi kan inte få barn på naturlig väg. Och vi får ett plus i december och sen så när man har gjort en IVF så får man gå på ett tidigt ultraljud redan i vecka 7 för att se så att hjärtat slår på bebisen. Liksom. Och när vi åker ner på vårt första ultraljud till Malmö så blev vi lite förvånade när vi ser att det är två små hjärtan som slår. Och det var en jättechock. Och det var liksom nästan så här, okej, nej, det här går inte. Vi kan inte vara tvillingar, vi vill inte alls. Jag frågade liksom så här, kan man ta bort en av dem typ liksom? Mm. Och idag låter det helt jättekonstigt, men ja, paniken liksom kom. Men vi fick åka hem igen och fundera lite liksom. Och så fick vi en tid till 2 veckor senare för att den ena var lite mindre än den andra så att läkaren sa att det kan hända att den tillbaka utvecklas eller så. Men vi åkte ner 2 veckor senare och då hade vi pratat igenom beslutet för att jag sa att vi måste bestämma oss redan innan vad vi ska göra så vi inte åker ner där och så. Ja. Så att vi åkte ner och då hade vi bestämt oss för att vi behåller båda två. Vi fixar detta, det är liksom, tvillingar kommer bara till de som klarar av det. Liksom. Mm. Så att vi åkte ner och så... båda två var där. Båda två mådde jättebra och de, hjärtat slog på båda två. Så att det var liksom inga konstigheter och de verkade ha växt i kapp varandra. Så att ja, vi åkte hem igen och då var vi också lite gladare. Liksom. Det kändes lite bättre och så. Så att sen så väntade vi på kubultraljudet. Där såg också allting jättebra ut. Och sen så var nästa ultraljud då vecka 20 när det var rutinultraljud. Och då så ser man att tvilling 2 då... hon är mindre fortfarande och ganska mycket mindre. Man mäter inte riktigt så när den bara är i vecka 20, för att det är liksom inte tillförlitligt. Men läkaren där, han kunde se att hon var ungefär 40% mindre än vad man ska vara i den veckan då. Mm. Så att det var också så här, jaha, okej, vad gör vi nu då liksom? Och då sa han i princip att ja, ni får komma tillbaka om 2 veckor. Det finns i princip 2 val, att antingen så kommer ni bli nedskickade till Lund och barnen kommer komma typ i vecka 28. Eller så kommer inte den lilla tvillingen att klara sig i magen och kommer att dö där. Så redan här börjar det liksom. Det är ju bara i princip 2 veckors väntan konstant. Har hon gått bort i magen eller lever hon fortfarande? Så redan här börjar det att vara lite jobbigt rent psykiskt liksom. Man sörjer nästan lite redan där. Men vi åkte tillbaka 2 veckor senare, fortfarande för liten, och då gör läkaren också ett ultraljud och han mäter flödet i navelsträngen till den här tvillingen då och ser att det är påverkat och ganska dåligt. Så att det är troligtvis därför hon är så liten och mäter fortfarande då ungefär minus 43%, vilket är ganska mycket. Och då vill han skicka ner oss till Lund, men jag vill inte riktigt åka ner där än. Så att vi gör ytterligare ett ultraljud då i Helsingborg som vi går. Och han fortsätter säga att nej, flödet är jättedåligt, du måste åka ner till Lund för att de har specialister där nere som kan följa flödet och göra tillförlitliga mätningar. Så att när, vad kan jag vara, i vecka 25 kanske, blir jag nedskickad till Lund och får en remiss dit. Åker ner och så mäter de flödet. Och det finns 4 olika flödesgrader på navelsträngen. Och hon har den, det finns 1, 2 och så 3A och 3B. Och det ligger på en 2A. Så det är fortfarande okej, bebisarna får stanna i magen. Inget konstigt egentligen, men jag får gå på sådana undersökningar 3 gånger i veckan. Och det är oförändrat nästan varje gång.
Bodde ni där någonstans då?
Nej, utan jag körde ner till Lund och vi har ungefär 1 timme ner. Så att jag körde till Lund 3 dagar i veckan, ungefär. Mm. Så att det var ju liksom lite körande, men jag ville absolut inte... Alltså bli inlagd eller bo där nere för att det kändes för jobbigt. Jag ville vara hemma, vi har en äldre dotter också. Så att jag ville vara hemma med henne liksom. Mm. Jag körde och sen så sa de då så här till mig att det liksom kan gå ganska fort när det väl blir sämre. Och då kan det vara så att de liksom behöver göra ett akutsnitt liksom. Och så kommer då den dagen. Jag hade blivit sjukskriven bara veckan innan. Och sen så åker jag ner där då en vecka och så blir jag inlagd. Och får de här sprutorna man får för lungmognaden. För att de tror att bebisarna kommer att komma. Eller behöver plockas ut. Men en vecka går och jag tänker att... Alltså ni vet så här lite falsk trygghet liksom. Att nej, men nu har det gått några dagar det här. Nej, de kommer inte nu. De kommer säkert stanna där inne några veckor till. Det är jätteskönt och jag började slappna av. Men så kommer den här fredagen och jag åker ner, det är den 2 juni 2023 då. Jag åker ner till Lund själv, gör flödeskontrollen och hon tittar på mig och så säger hon: nu är det så dåligt att vi måste plocka ut dem akut. Och då är jag själv i Lund och min man jobbar i Halmstad, vilket är liksom 1,5 timme därifrån. Så att jag blir nedskickad till BB och så får jag ringa då till min man och säger att du får sätta dig i bilen och köra ner nu. För att så fort jag är färdig här och fått allt jag ska så blir det snitt. Liksom. Jag fick ringa till mina föräldrar och så här, för att dottern hon går i skolan. Så att de fick ju liksom hämta henne, för att vi hade ju inte tid att göra det. Så att jag fick veta det beskedet 10:00 och 13:30 börjar operationen.
Och vilken vecka var du i då?
Då var jag i vecka 27 plus 6. Så de är födda precis innan vecka 28. Så att de räknas ju som extrempremmatur. Det gör man när man är född innan vecka 28 plus 0. Så att tjejerna föds 13:42 och 13:43. Och Vida då som var tillväxthämmad. Hon är född som tvilling 2. Och hon vägde 555 gram och var 29 centimeter lång när hon föddes.
Mm.
Så att hon var väldigt, väldigt liten.
Och om man då vill kunna jämföra hur stor den andra tvillingen var?
Hon vägde 1060 och var 35 centimeter lång.
Mm. Så det syntes tydlig skillnad på dem?
Mm. Det var jättetydlig skillnad. Och Vida hade också så här, de säger när man har så dåligt flöde i navelsträngar, så det är där de får allt syre och näring och så ifrån. Så prioriterar kroppen att allting ska gå till hjärnan. Så att hennes huvud var ganska stort i jämförelse med kroppen. För att då all näring och allt sånt har gått till hjärnan. För att försöka skydda den på allra bästa sätt liksom. Ja, och där, alltså det, den känslan, jag hann inte riktigt reflektera över vad som hände, utan allting bara gick så fort, det är helt galet att föda liksom nästan 3 månader för tidigt. Bara så där utan hinna tänka liksom.
Mm.
Men de andades båda två när de kom ut, och liksom under de förutsättningar mådde de väl ändå okej. De föds friska, men de är små och för tidigt födda liksom. Och nästan direkt så blir Vida lagd i respirator. För att hon orkar inte, hennes syrgasbehov ökar liksom upp till 70-80%. Så att hon blir lagd i respirator nästan direkt. Och det väntade man väl nästan liksom när man är född så tidigt. Och första veckan går ganska bra. Jag vet att det har varit andra som varit med här i podden som har sagt att när man föder så tidigt så brukar första veckan kallas smekmånad nästan. Att så här, det går bra liksom, ja, men de har kanske någon liten infektion eller det liksom så dippar lite i hjärtljuden och liksom lite andningsstöd och så. Och sen brukar det inte vara så mycket mer, utan det brukar komma sen efter typ en vecka då. Så jag var så himla lugn första veckan och det var inga konstigheter. Och vi sitter ner med läkarna och de säger, ja, hon är tillväxthämmad, men just nu är det stabilt så. Och torsdagen kommer då, de är födda på en fredag, så torsdagen veckan efter så tittar läkarna på oss och så säger de, vi måste prata. Jaha, tänkte vi, nu kommer det. Sätter oss ner med läkarna och så berättar de då att Vida har fått en hjärnblödning. Och det finns 4 grader och hon har fått en grad 3 hjärnblödning i ventriklarna då. Så de har blivit vätskefyllda av ryggmärgsvätska. För att blödningen stoppar så det kan inte cirkulera. Och vår första fråga är liksom så här, ja, men hur kommer det att påverka henne? Och det är svårt att säga. Men det kan ju vara allt från en CP-skada till alltså neurofunktionsnedsättningar. Liksom. Och sen ibland så behöver det inte bli någonting alls. För att hjärnan är plastisk och kan liksom jobba runt den här blödningen. Men de sa att vi håller koll på det och vi tittar liksom. Och ser, följer upp multryd på hjärnan. Ja, tänkte vi. Det var jobbigt, men det är väl inte hela världen liksom. Och sen så går det några dagar. Och däremellan så hinner också hennes tvillingssyster bli akut opererad. För hon får prematursjukdomen NIC. Där tarmen dör. Så hon opereras dagen efter. Opereras hon akut. Sen på söndagen så vet jag att de gör ett till ultraljud på hjärnan på Vida då. För då var det tal om så här, ja, men antingen så tar kroppen hand om den här vätskan själv i hjärnan. Eller så måste vi sätta in en dosa i huvudet på henne med en kateter som går ner i hjärnan. Så vi kan tömma vätskan manuellt. Och tyvärr så blir det ju så att de får sätta in en sån för att trycket ökar i hjärnan på henne. Vätskan försvinner inte utan det blir bara mer. Så veckan efter där så opereras hon och får insatt en liksom, liten dosa på huvudet. Det ser jättehemskt ut för att hon är så liten. Och dosorna är ju små men stora i jämförelse med hennes lilla huvud. Liksom. Och i den här lilla dosan så sticker en läkare en nål 2 gånger om dagen och så tömmer de ut ryggmärgsvätska då för att underlätta för henne. Och efter det så upplevde vi att hon blev lite stabilare. Precis som att det var lite skönt att det liksom släppte trycket. Och då tänker man ändå så här, ja, men nu kanske det blir bättre. Men då kommer ju det här med hjärtat. När man är född för tidigt så har man ju kvar sin fosterförbindelse, den här duktusen. Och hon hade en ganska stor duktus. De mätte den flera gånger och den var ungefär 2 millimeter stor. Och det påverkar tyvärr henne ganska mycket i andningen. Gör att hon kräver mycket syrgas och liksom så. Så att där de 2 första veckorna så var hon ganska stabil. Hon låg i respirator men krävde inte jättemycket syrgas. Utan kanske runt 30-40%. Och i vanliga luften har vi 21% ungefär. Så att lite men inte liksom några mängder. Det kan vara värre. Men efter ett tag så börjar vi märka att hon liksom, hon dippar lite. Så hon går ner i saturation, alltså syresättning. Och hon går ner i puls. Och sen så kommer hon upp igen. Och då så börjar man se att hon börjar också få de här tendenserna till den här prematursjukdomen NEC. Hon är svullen i magen, kärltecknad över magen och ja, så. Så att man stannar maten så hon får liksom ingen mat på några dagar där. Och så har vi ju som sagt, vi har en äldre dotter också. Så att hon var på besök en dag. Och det var en kväll, vi skulle vända vidare. Och det tar ganska lång tid. Man måste hålla liksom i alla slangar och man måste så. Så hon står där och tittar när pappa och en sköterska då ska vända vidare. Och de tänker så här, ja, men eftersom att hon har ont i magen då, kanske ska lägga henne på mage. För rent andningsmässigt så har hon ju sin tub, sin respirator. Så att det är ju inget som kan hända så sett liksom, för att hon ligger på mage. Och de vänder henne och vidare går ner i saturation. Alltså jag tror att hon går ner ända ner till 40% i saturation. Och hjärtslagen är nere på ja, 30-40, eller ja, ungefär där också, 30-40. Så att sköterskan blir ju så här, okej, de försöker ventilera upp henne. Men hon vänder inte upp igen, utan hon stannar där nere. Och där står min 7-åriga dotter och tittar. Så att hon får, de får ringa på sånt stolen, trycker på den röda knappen. Ni vet ju säkert vad det är för någon. Då kommer ju alla inrusandes. Så att jag tar min dotter och går därifrån. Och när vi går så kommer alltså läkare och sköterskor och undersköterskor bara springande mot oss. Och går in. Men när de kommer in så har Vida vänt upp igen. Så då är hon uppe på 100% i syresättning och där hon ska ligga i hjärtslagen, i hjärtfrekvensen. Men någonting gillade hon inte. Utan det var liksom, man märkte att så här, hon är påverkad på något sätt. Där är någonting som stör henne. Och flera ultraljud gör då också igen på hjärtat. Men ja, varje gång, flera olika som mäter, så mäter de det till ja, 2 mm, 2,3 mm. Så här, absolut en öppning, men inget som är liksom jättemycket så. Sista veckan som hon, alltså i hennes liv då, den fjärde veckan där, så eller redan tredje veckan, så märker vi, alltså det är så här, en magkänsla som bara så här, det är någonting, vi tycker att hon blir sämre, hon är känsligare, varenda gång man ska byta blöja eller vända henne och så blir hon blek, alltså nästan alldeles grå i kroppen liksom, för att hon går ner så mycket i saturation och hjärtslag och sånt. Men det är ingen som verkar reagera på att hon blir sämre, förutom vi. Så att vi begär ett läkarsamtal på måndag, tror jag det. Och då så sätter vi oss ner och så säger vi, ja men vi tycker att hon mår sämre. Vi tycker hon mår jättedåligt. Hon dippar mycket, hon blir väldigt tagen av att bli liksom bytt på och så här, inte alls någon liksom. Vid den här tidpunkten så tror jag att vi hade haft ute henne ur kuvösen 2 gånger på 3 veckor liksom, för att hon klarar inte det. Det är för jobbig förflyttning för henne. Och läkarna bara, nej, vi ser inte något liksom, hon mår bra utifrån sina förutsättningar typ. Trots att vi då har sett alla de här förändringarna. Och någonting kändes inte bra liksom. Men då sa de att nej, men vi tror att det är den här duktusen. Och då började man prata om att vi ska stänga den här duktusen då. Och då var det så här, ja men okej. Okay. En operation är alltid en operation. Det är läskigt. Men fram till den så hade ju både Lycke då, hennes tvillingssyster, opererats för näck. Och hon hade opererats en gång och satt in den här dosan i huvudet. Så att vi tänkte, ja men, ja vad ska vi göra liksom? Hon måste ju ha det. På torsdagen där den 29 så beslutas det att hon ska få stänga sin duktus då. Så att hon blir nedskickad på operation och vi får prata med kirurgen. Och ja, hon opereras, de går in och så sätter de en sån här liten klämma på duktusen. Och när hon kommer tillbaka då så säger de till oss att ja, operationen har gått bra. Men duktusen var 5 mm öppet. Det är alltså mer än dubbelt så mycket än vad de har sett på ultraljud. Och hon vägde då ungefär 800 gram. Då 5 mm på en 800 grams bebis är ganska mycket. Och då går ju blodet på fel håll. Så att hennes organ har ju nog inte fått tillräckligt med syre. Syresatt blod, så att säga. Mm. Så att hon hade många grejer. Och hennes tvillingsyster hade också många grejer. Vi var nog de mest olycksdrabbade föräldrarna på NIO under den här sommaren. Det var mycket runt oss och våra tjejer den tiden. Mm.
Men när ni fick reda på att de kanske skulle behöva födas för tidigt.
Mm.
Hade ni fått mycket information om en typ sådana här prematursjukdomen och sådana komplikationer som skulle kunna inträffa?
Nej, det hade vi inte. Vi hade en läkare från NIO som hade kommit upp och pratat med oss veckan innan de kom då, just för det här. Men i efterhand, när jag tänker tillbaka på vad hon pratade om, så pratade hon bara om de positiva grejerna, om hur många barn som klarar sig och att det går väldigt bra för dem. Och att så här, det som lyftes var att barn som är födda så prematurt har lättare och oftast får typ autism, ADHD och så här. Att de är lite överrepresenterade i det. Men de lyfte absolut ingenting med hjärnblödningar, med näck. Ingenting sånt. Så att det var ju en jättechock för oss när vi väl var där liksom, att de blev så sjuka båda två så fort. Och de i princip, vi höll ju på att förlora båda två där den första veckan liksom.
Men så hade du hellre haft den informationen?
Jag vet faktiskt inte. Både och, tror jag. Alltså i alla fall kanske någonting mer om att det här är riskerna och inte bara att det brukar gå bra, utan att man faktiskt behöver kanske lite information också om vad som kan hända. Framförallt om, jag visste redan lite själv på grund av att jag själv har kollat upp saker, till exempel det här med duktusen. Jag vet att det är väldigt vanligt att de kan behöva gå in och sätta en sån här klämma. Men till exempel näck då, som faktiskt är den absolut dödligaste prematursjukdomen, det hade jag ingen aning om. Och det kan man liksom inte riktigt behandla så. Mm. Utan det bara händer och så dör tarmen i princip. Så att man behöver ta bort en del av tarmenliffen.
Mm. Men hon växte?
Hon växte och alltså, hon gick upp i vikt, hon växte och hon, där på viduktusgrejen så vägde hon ju ungefär 800 gram. Och tyvärr så är det också hennes sista dag efter duktusoperationen. När vi pratade med kirurgen där på barnkardiologmottagningen liksom, så berättade han. Han försökte berätta om komplikationer eller liksom så. Men han kunde inte så mycket svenska, så det var lite svårt att ha en riktig konversation med honom liksom. Men vi förstod ju givetvis att det finns komplikationer, och läkarna nere på NIO hade också varnat oss för att när man gör en sån här operation så kan de första dagarna vara riktigt svajiga. Alltså riktigt, riktigt svajiga. Det blir först oftast mycket sämre än det blir bättre liksom. Men att det sen vänder. Och det är ju för att det blir liksom ett annat flöde. Det har varit blod som har gått på ett helt annat håll och så helt plötsligt går allt i samma riktning och då blir det lite, kroppen har lite svårt att hantera det liksom. Så att vi var lite beredda på det. Men det blev ändå lite så här, näkarna på NIO hade väl inte pratat riktigt om komplikationerna så som kirurgen gjorde. Så när vi väl kom ner på avdelningen igen så blev vi lite chockade liksom. Och då kom ju tårar och vi, så här, det var lite jobbigt liksom att shit, så här, absolut en operation är alltid en risk. Det är en risk att söva så små barn liksom och allt kan hända. Men det blev lite till då när vi hade pratat med kirurgen. Så att vi gick ner på avdelningen och så försökte ju sköterskorna allt de kunde liksom att få oss på lite andra tankar. Så att vi fick bada Vidas tvillingsyster Lycke då för första gången. Så att vi fick lite positivt så. Och sen så satte jag mig, vi gick åt och sen så när vi kom tillbaka så hade Vida kommit tillbaka från operationen. Och då var det precis som att så här en sten bara släppte. Då bara, okej, nu är hon här. Och då bara kändes allting mycket tryggare. Det kändes som att nu kommer allting att bli bra. Nu kommer hon, det kommer att vända och hennes siffror. Liksom, hon var så stabil i syresättningen och hon var stabil i hjärtfrekvens. Och hennes blodtryck var bra och allt var bara liksom så här klockrent. Så att jag satte mig och tog ut hennes tvillingsyster och så satte jag mig bredvid Vidas kuvös och satt där och hade ute hennes syster Lycka då. Och där satt vi några timmar och bara så, och så kommer ni och läkaren och kollar till henne och så sätter han sig ner och så pratar han lite med oss och så säger han så här, ja, det är väldigt lugnt här, säger han. Ja, sa jag, men vi vet, sa jag, att det kanske kommer att bli värre innan det blir bättre liksom. Han bara, ja men det är nästan lite för lugnt, det är nästan så, det känns som att det är så lite lugnet före stormen här. Ja, tänkte jag, ja liksom, det kanske det. Och sen så går han och klockan blir 9:30 ungefär. Och då lyfter vi in Lycke i sin kuvös och sen så tittar vi på barnen, bäddar om dem. Och så tittar vi på båda två och så säger min man så här, hon mår bra och hon mår bra. Bra, då kan vi gå nu. Så vi lämnar avdelningen 9:50 på kvällen. Samma dag som vi har opererats då. Och så går vi, för vi bodde på Ronald McDonald precis bredvid. Och vi går dit och så skulle vi laga mat. Men spisarna stängs tydligen av 10:00 på kvällen på Ronald McDonald. Så att vi fastnade i köket med några andra som vi hade lärt känna där nere då, som också hade barn på NIO, och pratade med dem. Och sen så precis innan 10:00 så bara bestämmer vi oss för att nej, men vi kör och köper hamburgare istället. Så vi går ut till bilen och så kör vi bort till ett köpcentrum som ligger ungefär 4 kilometer från sjukhuset och ska köpa hamburgare då. Och då är 10:00 som sagt. Vi kör dit, ställer bilen och så beställer vi. Och så går min man in och sen så får jag ett sms av honom samtidigt som han står inne och hämtar maten. Och då skriver han, vi måste åka tillbaka, Vida mår inte bra. Nähä, tänkte jag. Vad är det nu då liksom? Ingen liksom så alls, utan bara så här, ja, men det kanske bara är någonting som har hänt eller ja. Man tänker ju inte så. Så han kommer ut och så sätter han sig i bilen och så börjar han köra och han gasar ganska mycket, så jag sa till honom att, men du hallå, lugna ner dig. Så här, det är bättre vi kommer fram än att du ska köra jättefort här nu liksom. Han bara, ja, okej. Okay. Så. För jag bara, de sa ju liksom ingenting att det var något konstigt. Och då är 9:50. Och när vi kör så har vi hunnit en liten bit. Och då ringer NIO igen. Och då säger de, ja, det var NIO här då. Så här. Är ni på väg? Ja, så är vi här och här. Eller vi är på väg, liksom, vi är på den här 70-vägen. Ja, okej. Okay. För Vida mår inte bra. Nej, okej, okay, vi är så. Körde lite till. Sen ringer telefonen en gång till. Är ni snart här? Och då kände jag, shit. Nu måste vi snabba oss. Så jag bara så här, ja, vi är snart där. Och då vände jag mig till min man och sa, nu måste du gasa allt vad du kan. Och han, alltså jag skojar inte om han säger att han körde 80-90 på en 40-väg till sjukhuset. Och där är liksom rödljusen och sånt också. Och paniken och stå där och bara känna att shit, 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 shit. Det måste gå fort. Och vi kommer fram till kvinnokliniken eller där Neo ligger. Ställer bilen och så är det ju, eftersom att klockan är liksom 10:30 på kvällen, så är det ju låst. Så att man måste ju trycka den här koden in till Neo och vänta på att signalerna ska gå fram. Och det har nu aldrig känts så lång tid som det gjorde då när vi stod där och bara så här svarade. Och när de väl svarar så bara skriker jag att ni måste öppna, vi måste till sal 2. Och de öppnar och vi springer in. Och när vi har sprungit en liten bit så kommer vi till Neos dörrar. Och där är också låst. Och där måste man också ringa på. Så vi ringer på, men som tur är så står där redan en sköterska beredd att öppna dörrarna. Så att där står de bara håller upp dörrarna för oss. Så att vi kan springa. Och alltså vi springer i korridoren och allting bara känns som en film liksom. Att så här, det här händer inte. Man springer inte i korridoren på sjukhuset liksom. Och när våra tjejer låg innanför ytterligare en glasdörr där de allra minsta barnen ligger. Så att vi öppnar den och jag slänger av mig jackan och så springer jag in i rummet. Och när jag springer in i rummet så springer jag fram till kuvösen. Och så tittar jag på Vida. Och jag fattar ju, de behöver inte ens säga någonting till mig.
Jag ser, hon är alldeles lila. Så jag fattar ju att hon inte lever. De använder en sån här neopuff heter det, där de ger henne konstgjorda andetag liksom. Men jag ser att hon inte lever och min man berättar i efterhand att han tittar inte på henne utan han tittar upp på hennes monitor. Där man ser då hjärtslagen och sånt och allting bara står på noll och är liksom raka streck. Och sköterskorna och läkaren fångar oss direkt liksom och så säger de, vem vill ha henne i famnen för det måste gå fort nu. Och jag säger bara, jag vill inte. Där och då bara kändes det, nej, ta bort henne liksom, jag vill inte. Så min man sätter sig i fåtöljen och de i princip slänger ner kudde och sånt och tar ut henne i famnen. Så hon får ligga där och då så säger de då att nu kommer vi att sluta ventilera henne liksom. Och då tog de bort den. Och sen så några minuter senare så kollar läkaren då hjärtslagen. Och där är ju inget hjärta som slår. Men i efterhand så vet vi ju att hon hade dött redan. Alltså redan innan de ringde till oss. Bara det att de försökte ju få igång henne. Så kollar de då en gång till så att hjärtat inte slår. För de måste ju säkerställa. För att ibland så kan det bli så att hjärtat liksom slår ett slag helt plötsligt. Eller någonting så. Så de måste dubbelkolla så att det verkligen är ingen hjärtaktivitet. Och sen så. Vad är klockan? Hon är 22:37. Så nästan 20:11 då. Så förklarar de henne död. I pappas famn.
Och det var ungefär då en timme efter att ni hade lämnat henne.
Ja, precis. Det stämmer. Läkaren sätter sig ner och försöker liksom prata med oss där och då. Och alla är väldigt chockade för det är ingen som förstår vad det är som har hänt. Det börjar redan 10:00. Så 20 minuter efter att vi har gått. Alltså precis när vi bestämmer oss för att åka. 4 kilometer bort från sjukhuset så börjar hon dippa i andningen och det har hon ju som jag sagt, hon har gjort det innan så att de reagerar väl inte utan de dippar, problemet är att hon går inte tillbaka, hon kommer inte upp igen så de kallar in läkare då och de försöker allt möjligt, de ger henne adrenalin flera gånger och antropin tror jag det heter och läkaren berättade att
det ska vara som en liksom piska på hjärtat att få igång det igen. Ingenting hjälper, de får inte ens liksom ett litet svar. Och de ger då liksom HLR på henne också och ingenting som hjälper, hon svarar inte alls. Och de ringer ju som sagt inte till oss förrän 20 över 10. Och i efterhand så har jag läst i hennes journal att de får inte igång hjärtat ens 10 minuter efter klockan 10. Så att de ringde oss ganska sent. Så att vi inte riktigt hann i tid liksom, även fast hon andades. Men hon andades ju inte själv, för att allting var ju noll. Det var ju inget liv i henne när vi kom.
Har man fått veta i efterhand vad det var för någonting som hände?
Ja, det har man. Vi sa redan där och då, vilket är så sjukt att man ens har liksom huvud att tänka på det, men vi bara så här, vi vill obducera henne. För att bara liksom så här från ingenstans bara pang, och att det gick så fort. Så vi skickade henne på obduktion och fick tillbaka obduktionsresultatet, och då visade sig att när kirurgen har satt den här duktusklämman på hjärtat på henne, så har han troligtvis kommit åt lymfkörtlarna, vilket innebär, och skadat dem då, vilket innebär att det har läckt ut lymfvätska i hjärtat och i lungorna. Så att det var i princip dödsdömt redan där, för att det finns ingenting att göra åt det. Vi har fått ta del av obduktionsrapporten, så att jag har läst den själv. Och hennes lilla hjärta vägde 8 gram. Mm. Och i det lilla hjärtat var det 12 milliliter lymfvätska. Så att det var ganska mycket liksom. Och det, ja, det är ingen som överlever det liksom. Men ja. Till viss del så är jag glad att ha fått veta vad det var. Och till viss del så önskar jag att jag kanske bara hade inte behövt veta. För att i början då när hon dog så bara kändes det som att så här, hon orkade inte mer. Liksom. Och det kändes nästan bättre eller lättare än att veta att det här hade inte behövt hända.
Mm. Såklart.
Men så är det ju alltid. Samtidigt är jag liksom, ja, jag tror ändå att jag hade undrat för mycket om vi inte hade skickat henne på obduktion liksom.
Mm. Men görs det någonting som någon typ av anmälan för det här då?
Alltså vi, till en början så gjorde vi ingenting. Men för att vi, alltså efter detta så var vi kvar, detta hände ju i Lund, och vi var kvar i Lund i några dagar efter det, och sen så var ju hennes tvillingssyster så pass frisk att vi blev skickade till vårt hemsjukhus som är Helsingborg. Och sen spenderade vi liksom nästan 3 månader till på sjukhus efter det. Och hennes tvillingssyster hade ganska komplicerad sjukdomshistoria efter det också. Vilket innebär att vi mådde fortfarande ganska dåligt därefter, så att vi hann liksom inte riktigt processa det som hade hänt. Så det är inte förrän ni i efterhand som vi har sabbat, men är det här verkligen rätt liksom? Så att vi har nu i efterhand gjort en anmälan, både på Vidas bortgång men även andra ganska grova missar i deras vård, både i Lund och i Helsingborg.
Så och att, nu i efterhand är ju ungefär 8 månader senare. Ja,
precis, det stämmer. Och man kan ju göra det när som helst liksom. Men det känns ändå skönt att så här, ni ändå får ha gjort det, och så får vi se, vi har inte fått svar än liksom. Men att göra, vi kan inte få tillbaka henne, men man kanske kan liksom påverka på något annat sätt. Vi valde också att när vi satt där med henne i famnen när hon hade gått bort, så var också det första vi frågade om vi kunde, kan man liksom så här göra någonting för att hjälpa forskningen? Kan vi liksom på något sätt bidra till forskningen? Så att hon är med i en forskningsstudie där de forskar på prematurers lungor. Så de fick godkänt av oss att ta en bit vävnad från hennes lungor för att kunna forska på.
för att på något sätt kunna bidra ja, minsta möjliga liksom, men någonting, det kändes rätt.
Mm. Vad fint.
Mm, verkligen.
Ja.
Men jag tänkte på den här anmälan också. Är det en LÖF-anmälan eller är det någon annan typ av anmälan?
Det går först via patientnämnden. Och sen så får alla avdelningar det gäller få möjlighet att besvara den anmälan först. Och sen så skickas den vidare till IVO. Och LÖF har vi också gjort en anmälan till. Men det är ju en försäkring snarare för att om... Så här, om det är något som har gått fel till att vi ska kunna få ut en ersättning för det eller liknande. Men i första hand så är det skickat till patientnämnden så, och sen vidare då.
Mm.
Så att vi får se. Vi har precis skickat in, det var 2 veckor sedan. Så att det är ganska nyligen liksom.
Mm.
Så.
Ja. För era tjejer är och skulle ha varit idag 8 månader.
Ja, precis.
Så hur länge har ni fått vara hemma nu?
Vi kom hem i slutet på augusti med Lycke då, tvillingssystern. Men då kom vi hem med, hon är som sagt opererad för NEC, så att hon hade stomi och gick inte upp i vikt och behövde ha en CVK, alltså en central infart ner till hjärtat i ungefär 10 veckor där hon fick näringen i blodet. Så att vi kom hem i slutet på augusti med ASIH, sån här hemsjukvård, genom barnavdelningen då. Det var inte genom NIO, utan det var genom barnavdelningen. Och sen så fick hon operationstid i september, mitten på september, där de la ner hennes stomier. Och först då kunde vi bli utskrivna från barnavdelningen, för då började hon gå upp i vikt. Så att rent så utanför sjukhus liksom och inte var inskriven, så slutet på september fick vi liksom vara hemma på riktigt som en riktig familj utan liksom massa sjukhuspersonal som var här springandes.
Mm.
Så det är ändå ett tag nu.
Och hur mår hon idag?
Idag mår hon jättebra. Hon har... 2 stora, ganska stora fula R på magen och lite R efter infarter och liknande. Men är världens gladaste och piggaste bebis. Så att hon mår fantastiskt idag liksom.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Jag tror att anledningen till att jag har lyssnat så mycket på er podd har varit att jag har känt mig så konstig i min sorg. Alltså så här, jag har känt att jag sörjer inte på rätt sätt liksom. När Vida gick bort så jag ville inte hålla henne, jag ville inte se henne, jag ville liksom inte så. Utan när de tog iväg henne och vi gick därifrån på natten så kände jag bara nej, jag vill inte. Det känns så onaturligt och så. Det tog flera dagar för mig. Hon dog på torsdagen. Och på söndagen så kände jag, nu kan jag se henne. Och när jag väl hade sett henne så kändes det som att någonting bara så landade i mig. Och då helt plötsligt så här, jag ville, när vi hade haft henne uppe då, så jag tog upp henne så jag fick hålla henne liksom. Och det var första gången som vi fick hålla henne ordentligt. Eftersom att hon hade ju bara legat i respirator innan och man kunde inte hålla henne. Så efter det så fick vi lägga ner henne i en vagn. Och så bad jag sköterskan och så säger jag vill att ni visar mig var de ligger någonstans när de är här på avdelningen, liksom när de har gått bort. Så vi fick köra vagnen genom avdelningen och då till den här kylen då som de ligger i. Och det är så konstigt liksom så här, att lägga in sitt barn i en filt och lägga in henne i en kyl. Och det är liksom en vanlig kyl, alltså en kyl som vi har hemma. Mm. En sån kyl har de på NIO och där lägger de bebisar liksom. Men på något sätt så kändes det så skönt att veta att det var där hon var. Jag visste det men ingen annan visste det liksom. Och sen har det liksom inte, jag har absolut gråtit över henne och det är jobbigt och det är en ganska traumatisk upplevelse för att det känns inte som att det är vi som har varit med om det. Utan det känns som att jag berättar en film eller något påhittat eller liksom, ja det känns så konstigt. Men det kändes också som att alla andra sörjde mycket mer än vad jag gjorde. Och jag tror i efterhand när jag har kunnat landa lite mer när det, allting är bra nu liksom med hennes syster att jag kanske projicerade lite av min sorg på henne. Att jag så här var rädd för att hon skulle dö också. Att så här, så fort hon men blev lite sämre. Hon fick åka ner till Lund ganska många gånger fram och tillbaka. Så tänkte jag bara, nu dör hon. Nu dör hon. Nu dör hon också. Vi kommer inte komma hem med henne. Vi kommer komma hem utan barn. Så att jag tror att där och då så hanterar jag kanske inte riktigt det som man bör liksom. Vi pratade aldrig riktigt med någon och ingen kurator eller så efter att vi hade gått bort. Vilket kanske i efterhand hade varit bra att göra.
Men kan du fortfarande tänka mycket och ofta att de andra barna ska dö?
Nej, inte nu. Det försvann när vi hade, när Lykke fick lägga ner sina stomier och vi fick komma hem. Då försvann det lite grann liksom. Men jag kan fortfarande känna att varför har vi gått igenom allt det här om hon ändå skulle dö? Alltså så här, plocka ut dem båda två. Så jag menar, Lykke var ju frisk i magen. Men när hon kom ut så blev hon ju jättesjuk och fick jättemycket så liksom. Och Vida fanns det ju inget alternativ för. Hon behövde ju komma ut. Men ändå så här, om hon nu ändå skulle dö, varför var vi tvungna att plocka ut dem? Och det är sånt som så här, alltså, man har ju aldrig facit och det kommer vi aldrig ha. Och även om vi kanske hade gått tillbaka nu och gjort annorlunda när man har facit i hand så hade det säkert inte heller blivit helt 100% rätt och bra. Man hade säkert ifrågasatt då också.
Men får man som förälder bestämma om man liksom inte hade velat plockat ut dem?
Ja, det får man. Alltså sjukt nog så är det så att så länge barnet är i magen så räknas de inte som en person och en individ. Utan då är det jag som bestämmer över min kropp. Och vad jag vill göra. Så att de rekommenderade mig att göra ett kejsarsnitt den dagen och ta ut dem. Men hade jag sagt att nej, det vill jag inte, så hade de inte kunnat göra någonting. Men de kan rekommendera. Och sen så sa de också så här att de tror att även om vi hade väntat så tror de att Vida hade krigat sig kvar för att hon hade gjort det så länge redan liksom. Och liksom lite hattat sig fram men ändå levt liksom, att om vi hade väntat längre så hade hon fortfarande levt, men det hade kanske blivit ganska stora skador på både hjärna och liksom mycket så, och då hade det kanske sett ännu annorlunda ut, det vet man inte. Och sen är det en liten del av mig som, alltså redan när hon dog så kändes det som att eftersom att det hände så pass tätt inpå att vi åkte därifrån, så kändes det som att så här, hon nästan lite väntade tills vi åkte. Precis som att hon visste att vi skulle inte klara av att vara där när det hände. Och att hon, hade hon fortsatt att leva så hade vår vårdtid på NIO varit mycket, mycket längre. Och vårt liv idag hade sett mycket mer annorlunda ut än vad det gör. Även om Lykke har varit med om det som hon har, så är hon ju ändå frisk idag och är som vilken bebis som helst. Men så hade det kanske inte sett ut för Vida med tanke på hennes hjärnblödning och allt. Så ibland så känns det som att hon lämnade liksom plats för oss och för Lykke att få vara en familj på ett sätt som inte hade kunnat vara om hon levde. Jag försöker tänka så. Mm.
Men kan du märka på något vis att Lycke saknar sin tvillingssyster?
Nej, det kan jag inte. Men jag kan ibland se att hon... Så här, ibland så tittar hon upp i taket och har gjort det sedan vi kom hem. Och hon kan bara stirra på någonting. Och så tittar man upp, så här, ni vet, ibland så tittar ju bebisar, men du vet, det kan vara lampor, det kan vara liksom någonting så här. Men hon bara stirrar, och där är ingenting. Det är bara ett vitt tak, och hon bara stirrar, och jag får inte kontakt med henne. Och sen helt plötsligt så bara tittar hon på mig, och så tittar hon upp igen, och så smilar hon.
Mm.
Och då är det precis som att det är säkert Vida som är där.
Mm.
Hon ser säkert henne där. Så att jag tror ändå liksom att något band har de ändå, trots att Vida inte finns här.
Mm. Vet hur... man om de var enäggs eller tvåäggstvillingar?
De var tvåäggstvillingar. Var de.
Hur har det varit för stora syster?
Tufft. Alltså själva Vidas bortgång var absolut tuff. Men det tuffaste har varit att hon fick ju bo hos mormor och morfar i 3 månader liksom, när vi bodde på sjukhus. Och det tror jag har tagit hårdare, för att vi har pratat ganska öppet om Vida och alltså varit väldigt noga med att det är okej att prata om Vida, det är okej att sakna Vida, vi saknar Vida, och att hon aldrig ska känna att liksom det är tabu att prata om henne, om döden eller liksom så. Så det har varit tufft för henne, men hon hanterade väldigt bra, och vi fick också lite hjälp av sjukhusprästen. Så vi fick en sån här jättefin bok som heter Min änglasyster, som vi har läst mycket och så. Så att hon tror att Vida sitter uppe på ett moln och åker rutschkana på regnbågen. Och kittlar henne under fötterna när hon sover och sånt. Så att vi har liksom gjort en liten grej av att Vida, hon studsar på molnen uppe i himlen liksom, och så. Så det är jobbigt, men hon har ändå... Alltså barn är ju fantastiska på sådana här saker. De tar ju det mycket bättre än vad vi vuxna gör.
Mm. Hur valde ni att göra efter att Vida hade dött? Har ni haft en begravning, och har ni en gravplats, eller är det minneslund, eller vad har ni valt?
Vi valde att ha en begravning för att vi känner att det är viktigt att hon fortfarande, liksom, för att hon har funnits här. Hon har varit här och hon är fortfarande vårt barn. Så att vi hade en liten intim begravning, men bara de absolut närmsta. Liksom. Och jag kände inte att jag behövde ha en gravsten att gå till. Jag är ganska dålig generellt på att gå till typ mormor och farfar och sånt som har dött. Men min man ville väldigt gärna ha en gravplats, så att vi... har en liten gravplats. Och vi har kremerat henne. Så att hon ligger i en liksom urngrav. Jag tror att det är någon av er som sa det. Om Sally eller Ture. Att det kändes konstigt att begrava i en vanlig grav. För att ligga där i jorden liksom. Och efter det så har det satt sig i mitt huvud. Jag bara kände nej, vi kan inte gräva ner hela henne i jorden. Det känns konstigt. Uppäta på maska och sånt där. Nej, så att vi kremerade henne så att hon ligger i en liten grav på kyrkogården där vi bor.
Mm.
Så vi kan gå och hälsa på henne, och det är jättefint där. Ligger i skogen liksom, så det är mycket så lummigt och fint och mycket blommor och sånt.
Mm.
Så där ligger hon.
Så du började ju lyssna på våran podd.
Mm.
Nästan precis när tjejerna hade fötts. Visst var det så?
Nej, innan också faktiskt. Redan innan, när jag fick veta att hon var tillväxthämmad, då lyssnade jag. För jag vet att ni har något avsnitt där det är en liten flicka som också var tillväxthämmad. Och mycket tvillingavsnitt har ni också haft och så. Så att, då lyssnade jag, och det var liksom, även om det var skitjobbigt, att jag grät jättemycket när jag lyssnade på avsnittet liksom, och det var jättejobbigt, så var det ändå så här, det kändes skönt att inte vara ensam i att ha gått igenom något sånt, och att ha den överhängande känslan att mina barn svävar mellan liv och död liksom.
Mm.
Det var skönt att inte känna att man var ensam i det, Och sen också så här, ibland skönt att bara så här få släppa ut tårarna och faktiskt gråta. Och bara liksom, bara släppa det. Bara låta det komma liksom. Det var skönt. Och sen så lyssnade jag på er, ja, ungefär hela sommaren. Lyssnade jag på er avsnitt.
Så vi har ju haft kontakt, ja, men ända sedan i somras. Och nu äntligen fick vi till den här inspelningen.
Precis.
Det känns jättefint för oss.
Ja, det känns fint för mig att få dela med mig också om lilla Vida.
Är det någonting mer som du känner att du skulle vilja berätta?
Nej, inte mer än att alla sätt att sörja är rätt sätt att sörja. Alla sörjer på olika sätt och att man aldrig ska känna att det liksom är fel att sörja på ett visst sätt. Liksom. Det är inte något konstigt om man inte går till graven alltid. Och det är inte konstigt om man liksom vill vara där hela tiden. Och alla sätt att hantera det på är liksom bra. Man måste hitta sitt eget sätt bara.
Mm.
Det är väl det enda.
Precis, att man äger sin sorg.
Precis.
Och vi brukar ju faktiskt fråga våra gäster just den frågan. Hur de äger sin sorg. Så det vill vi såklart fråga dig också. Hur äger du din sorg?
Ja, men genom såna här grejer till exempel. Jag delar med mig, jag pratar om henne. Jag gråter ibland, jag tillåter mig att gråta ibland. Vi har en liten minneslåda. Jag tittar på den och sen så lägger jag undan den. Och framförallt att så här, hon har funnits så att jag vill prata om henne. För jag vill att de jag känner pratar om henne liksom. Det aldrig ska vara något konstigt så.
Fint.
Ja, vi är jätteglada att vi får vara en del i att sprida Vidas berättelse.
Tack för att jag fick berätta om det.
Tack så jättemycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.